Nu ska vi se här 11:36. Jag brukar säga så här att om det är någon som nu tar tid på hur länge jag predikar, så ska jag säga när jag börjar predika. För det här är bara liksom starten på själva, det här är någonting jag säger innan predikan, det jag ska säga nu. Det finns, jag tror, det ser inte ut som någon tar tid faktiskt. Men ibland kan man se det när man står här, den där vännen tar tid på predikan. Ja, okej. Det är så här att den här boken, den är ju suverän. Ibland så säger jag, det läser jag i boken, när jag är liksom utanför kyrkliga sammanhang. Det där står det i boken om. Och till slut så kan det vara någon som frågar, vilken bok pratar du om? Och en del vet att jag menar Bibeln, för det här är boken. När man pratar om boken, då är det Bibeln. För det är böckernas bok. Det är livets bok. Vet ni att varje år så lär det finnas en bokmässa, eller var det förra veckan? Ja, det har varit i alla fall, eller är just nu. Och återkommande så har man en bestsellerlista i världen, tror jag det är, över böcker som säljer mest. Och det där hörde jag på radion en gång. Och så fick jag höra att Bibeln får inte vara med på den bestsellerlistan. Och det provocerade mig ganska mycket. Att Bibeln får ta med. Vad är det här för liksom, ja. Men vet ni varför den inte får vara med?
Den blir bäst.
Den vinner ju rent. Och då kände jag mig ganska stolt direkt. Liksom. De där två känslorna bara möttes i mig. Att det är klart att Bibeln inte får vara med. Den säljer ju bäst hela tiden. Och den översätts mest. Den håller på att översätts just nu runt om i världen. Är det inte till ett språk, så till exempel något samiskt språk fick precis Bibeln, i alla fall delar av Bibeln, om det var Nya Testamentet, översatt. Ja, det översattes dit. Så. Man hade en fest kring det. Så det är sådana språk också, alltså små språk och större språk på sammanhang. Och finns det inte ett språk, då går bibelöversättarna till den här gruppen och lever med dem. Och så gör man ett skriftspråk. Och så gör man det tillsammans när man talar. Förstår vilket arbete. Vad fascinerande att människor än idag håller på med det. Och det här ökar nu i takt. För nu kommer det olika sorts datorprogram. Jag kan tänka mig att AI kommer vara inblandad i också. Som hjälper översättningsarbetet att öka på takt. Och någonstans i Bibeln så står det att alla folk ska få höra talas om att Jesus finns och lever. Och då tänker jag, det står inte länder, utan det står folk. På något sätt så kan man se att det här hänger ihop med när Jesus då snart kommer tillbaka. Det var det ena. Och det här är ju en spännande bibel som jag håller i min hand just nu. För en del kanske ser att det är ett lejon på framsidan. Jag tycker det är lite häftigt, lejonet av Juda liksom. Det är lite, ja. Och sen är det en engelsk bibel, för jag tränar lite grann på engelska då. Nu ska vi prata svenska hela gudstjänsten, så ni kan vara helt lugna. Annars skulle ni kunna få roligt dessutom. Men i alla fall, när jag håller den här bibeln i handen, så skulle jag bara vilja berätta lite kort, kanske jag någon mer gång får berätta om svenska kärnbibeln. Marianne, Barbro och jag har en god vän som har jobbat med svenska kärnbibeln och som har varit här, som heter Kerstin. Kerstin har ju varit här och hållit bibelstudier. Hon har jobbat med den hebreiska texten och läst in orden som man kan då hitta på svenskakärnbibeln.se. Där kan man gå in och se hela det här verktyget. En man som heter Jonas Bergsten bodde i USA tillsammans med sin fru. Och där har man någonting som heter Amplified Bible, alltså förstärkt bibel. Och det handlar om att när man läser den löpande svenska texten, så får man också del av grundtextorden. För ibland så har översättaren varit tvungen att kanske när ett hebreiskt eller grekiskt ord kan betyda fyra svenska ord, så är man ju tvungen att välja ett av de svenska orden. Och så tappar man lite grann av djupet i texten. Men i den här bibeln så har man med alla de här orden inom parentes, vilka ord som ytterligare det grekiska ordet eller hebreiska kan betyda. Och sen kommentarer i den löpande texten. Så det är ett rent bibelstudium att läsa Svenska kärnbibeln. Den har kommit ut i Nya testamentet. Den har kommit ut i NT plus, som det heter. Nya testamentet, Ordspråksboken och Saltaren. Och i november kommer den ut som helbibel. Nya testamentet var ungefär så här tjockt. Då kan du ju tänka er att oj, vad tjockt hela bibeln blir. Vad tjockt den blir. Men då har man jobbat med olika tryckerier runt om i världen. Och så hamnar man till slut i Kina i alla fall. Och det är ju festligt. Kina, där Guds ord är förbjudet, där trycker man Guds ord som aldrig förr. De har de bästa tydliga bibeltryckerierna i världen. Och så har man hittat ett papper som gör att man fortfarande kan ha med färgbilderna som finns nu i den här översättningen, som visar på bibliska platser och så vidare. Och man kan ändå, så lyser det inte igenom, och bibeln blir bara 6,7 cm tjock, helt bibeln. Och sen är det så här guldsnitt också, för det hjälper bibeln att hålla ihop. Jag vill bara berätta om det, att den här kommer nu i slutet av november, tror jag det är någonstans. Och det är en riktig källa för oss att kunna, för oss, säger jag, det kanske någon av er som kan hebreiska eller bibelgrekiska, men jag kan det inte. Med hjälp av den här så kan jag fördjupa mig i texterna på det sättet. Visst är det spännande? Alltså Guds ord, massor av översättningar kommer nu till Sverige. Förut hade vi en översättning när jag växte upp. Den hette 1917. Och det här tycker jag är så festligt. Det står att den var stadfäst och gillad av konungen. Han gillade den tydligen, tänker jag då. Så stod det även i 2000s års översättning. Det var en statlig utredning, hette det då, när den utredningen, eller när den översättningen kom. Så den var bekostad av staten. Nu är det Svenska Bibelsällskapet som översätter, sen Svenska kyrkan lämnade staten. Men som sagt, då fanns 1917 års översättning. Och då var det någon i min vänskapskrets, eller om det var min hemförsamling, jag kommer inte ihåg, som sa: ja, vi måste titta i grundtexten. Och det var 1917, tänkte man då. För det var ju den enda bibel som fanns i Sverige som senaste översättning. Några kom, några Nya testamentet, och David Hedegård har ju varit med och översatt bibeln, levande bibeln, och sådana texter. Visst är det spännande? Gå in på svenskakärnbibeln.se. Kan vi inte bestämma att vi bara en går in? Därför då kommer Jonas och ser, oj, den här söndagen var det lite extra folk som gick igenom. Svenskakärnbibeln.se, då tänker de att jag ständigt var ute igen. Och Barbro. Vi är lite ambassadörer för det här arbetet. Och till saken hör att jag fick viga han och hans fru en gång för länge sedan. Sen när han kom från USA så sa han: jag ska nog översätta Bibeln. Ja, då är det nog dags att du börjar nu. För det har jag förstått tar tid, sa hon. Så gick han undan, översatte två verser och kom tillbaka. Nu har jag börjat, sa han. Det är 20 år sedan snart. Inte riktigt. Okej. Nu börjar jag predika. Exakt. Under tiden vi väntar. Vi kan se i Bibeln att Gud är från evighet till evighet. Och då har jag funderat på, är det så med oss människor också? Att vi är från evighet till evighet. Därför att innan vi ens blev till i vår moders liv, så hade han, Gud, en tanke för våra liv. I Jeremias kallelse, Jeremia 1, så står det om det. Och då tänker jag, är vi också så att vi fanns hos Gud innan vi föddes? Jag tror ju det. Och så föddes vi. Och sen är vi nu på väg tillbaks till den evighet som vi kommer ifrån. med i min fundering? Man kan ana att det skulle kunna vara så här. Och då tänker jag så här. Då har vi någonting emellan här som kallas för tid. Eller hur? Vi har någonting som kallas för tid här emellan. När jag föddes 1959, den 15 augusti, där började min tid. Nu vet inte jag när den tar slut. Men när vi läser om Gud så är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Och han liksom har alltid varit den han är. Tidlös på något sätt. Men för vår vandring här nere och nu så behöver vi ha någonting att förhålla oss till. Att rätta oss efter. Och så är vi här för att lovsjunga och lovprisa Gud. Och jag ska fråga Herren att vad var din tanke med att du skapade jorden? Att du skapade allt det underbara, allt det vackra. Och att du skapade en människa som du gjorde till din avbild. Vad var din tanke med det? Alltså var det så att Gud bara kände att jag vill skapa någonting som blir en lovsång till mig. Vi sjunger i Christer Hultgrens sång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Alltså någonting som skulle få lova Herren. Men han gav oss en fri vilja för att vi skulle visa att vi vill älska honom. Överlåt oss till honom. Det finns vissa obesvarade frågor i de här tankarna. Men de här tankarna kan jag ha på morgonen mellan 6:30 och 7. Då när jag sitter i min fåtölj i den där hörnan där hemma på knäppade stigen. Då kan de här tankarna komma ibland. Och då tänker jag så här, att då har ju Gud tänkt någonting för den här tiden som vi finns i. Som började för mig den 15 augusti 1959. Och som för dig har börjat någon annan dag. Alltså, från där och fram till att vi blir bärgade för evigheten, att vi lämnar den här tiden. Då har ju Gud tänkt någonting för oss. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig, säger han. Nej, men friden är inte ofärdens. Han vill att vi ska ha frid. Han vill att vi på något sätt ska få vara med och återspegla honom. Det är ju min tanke. Att det är den tanken Gud har för mig under den här tiden. Så medan vi väntar. Vad har Gud tänkt för oss? Och inte för någon av oss som är här just nu den här förmiddagen. Så har ju väntan tagit slut. Utan vi väntar ju Jesu återkomst, tänker jag. Väntan har inte tagit slut. Tänk inte då den där hemska tanken om att du skulle sitta i ett väntrum som är rött, blått eller gult om man kommer till röntgen på Karlshamns lasarett. Tänk inte den tanken, utan tänk att medan du väntar så får du vara i rörelse. I rörelse. Det finns sekter som har liksom fått ett datum att den 3 oktober klockan 19:20 kommer Jesus tillbaks. Så har man sålt av allting. Och liksom bara tömt, bara för att då kommer Jesus. Och så har man satt sig och väntat. Liksom bara satt sig still. Men vi lever inte i ett väntrum. Utan vi lever i en mätt tid, tror jag, för oss var och en. Där han önskar att vi är rörelse på det sätt som han har tänkt för ditt liv. Vi börjar i Romarbrevet 5. Nu har ni fått lite bakgrund, liksom en inblick i min hjärna nästan. Ja, stackars Barbro, hon får det ganska ofta. Romarbrevet 5 från vers 1, där står det så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet, och fastheten hopp. och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Vi har ett hopp. Vi har en framtid. Vi har ett hopp. Guds kärlek är, den är utgjuten i våra hjärtan. Och hoppet sviker oss inte. Men det står inte att vi är undantagna lidanden. Utan det står att vi också faktiskt kan få uppleva lidande. Men mitt i detta så kan vi få uppleva den här fastheten, fördjupningen i tro. Lidanden som vi har fått gå igenom, och vi ska inte gå in i detalj på det, men vi har haft en del sjukdom i familjen genom alla åren. Men de lidanden, när vi lägger ihop det och ser bakåt, så har det fördjupat tron om att Gud finns med. Jesus är med oss alla sorts dagar. Det är en engelsk översättning som säger så. Och det är ju så gott. Och läser vi då Filipperbrevet 3 och 12, så kan jag ana lite grann hur vi kan få tänka då mitt i där vi är, och inte att då inte tiden har tagit slut. Där står det så här, Filipperbrevet 3 och 12: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Eller låt oss hålla fast vid den väg som har fört oss hit. Lite olika översättningar. Men vi håller fast vid det som vi har lämnat oss till tron, vi har lämnat oss till Jesus, vi har låtit döpa oss, vi har låtit oss förenas med honom. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, och det här håller vi fast i. Det var inte så att Gud, när vi kom från evigheten in i den här världen, att Gud övergav oss då, utan genom Jesus har han gett oss allt, och vi har allt med honom när vi är hans avbild. Vi läste att vi ska glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot målet. Ja, för att liksom ha någonting att sträva emot, så behöver vi ju ha ett mål. Det är ju när vi hör vittnesbörd om en mållösa liv, om varför lever vi, vad är meningen med livet, och vi ser att människor famlar, det är då man söker i andra tröster och så vidare. Och det kan vi göra ibland också när vi tappar greppet lite grann om tillvaron. Men vi har ett mål som vi strävar emot. Och vet ni, ibland så är det så att målet, det finns där. Men resan är också en del av målet. Det är inte det enda målet som vi ser emot, men det håller oss liksom på banan. Ja, nu var jag nog på tåget där. Ja. Det finns så mycket på vägen dit som Herren har tänkt. Och glömma det som ligger bakom mig. Och då flyttas ju jag till bilen och tänker på vindrutan i bilen och backspegeln i bilen. Och då vet ni vad som är störst. Backspegeln behövs för att kanske påminna oss om av både det som vi har fått av välsignelse från Gud när vi har mött honom, när vi har överlåtit oss till honom, men också den nöd som har funnits, och faktiskt hur Jesus har burit oss genom livet mitt i allt. Men backspegeln är ju så liten och vindrutan så stor, så frågan är ändå den att visst borde det vara så att det bästa ligger framför, och det bästa redan här och nu. Han har tänkt någonting. Därför att det där som ligger bakom, som har stört dig, som har skavt i våra liv, ska det få vara med och bestämma om vad som ska hända framåt? Det kan vara människor. Det kan vara människor som inte finns i livet längre. Och du kanske har sagt, jag kanske har sagt, eller du har mött någon som har sagt, jag kan aldrig förlåta. Vet ni, att det skadar bara människan själv. Det skadar bara människan själv. Det kan till och med vara så att den som det gäller, den som har gjort mig så illa, kanske inte ens vet om det eller visste om det. Men jag får förlåta i kraft av den förlåtelse som Jesus har gett mig. För varför ska mitt förflutna få vara med och påverka, alltså det negativa förflutna få vara med och påverka min framtid? Guds frälsning, Guds överlåtelse till Jesus, allt detta, det är ju med att påverka. Det är ju det som ska få vara drivkraften framåt. Erfarenheten, tack min Gud för vad som varit. Och allt detta där han har fått gett mig liv, kraft och lust. Alltså hoppet och målet driver mig. Erfarenheten av vad Jesus har gjort i gångna tider, det uppmuntrar mig om att det kan ske igen. Att det finns en framtid och det finns ett mål. Målet sätter riktning. Det tar mitt fokus ifrån det elände som kan ha funnits med i mitt liv. Det tar mitt fokus från det till någonting fantastiskt himmelskt. Jag hade en god vän. Nu ska ni inte tro att jag bara hade en god vän. Jag har många goda vänner. Men den här vännen, han är himlen nämligen. Han var alkoholist och kom till tro. Och han fick uppleva hur han lyftes upp i ett människovärde och i en respekt inför andra och inför Gud själv, så förstod han hur mycket Jesus, hur mycket Herren hade älskat honom. Så blev han frälst. Och så vittnar han i många möten. Han hade varit på LP-verksamheten och fått, han fick aldrig något återfall faktiskt. Han var nära någon gång. Men redde ut saker och ting med Herrens hjälp. Och så vittnade han. Och så vittnade han på ett sånt sätt. Så han, om vi säger att vittnesbördet var 2/3. Så var 2/3 fyllda av det hemska han hade varit med om innan han blev frälst. Och sen var det lite frälsning på slutet. Förstår vi rätt nu? Och så säger han efter ett tag, något halvår. Nej, säger han. Jag måste ändra mitt vittnesbörd. Jaha. Har det inte varit sant? Då kunde man ju fundera på det han har delat. Nej, han säger så här. Jag måste ändra mig så att bara 1/3 är det hemska. Och 2/3 är sen jag blev frälst. Därför att han märkte att han påverkades vad han själv delade. Och då tyckte han att han hade fått varit med om så mycket från Gud, vad han hade gjort. Så det är ju det som ska delas. Alltså det som är bakåt kan påverka oss, men vi kan bestämma av vad av det som ska få påverka oss. Och låta det få vara hos Kristus, det andra, och förlåtet, så att jag kan gå fri in i framtiden, tänker jag. Under tiden vi väntar, vi läser från Titus 2 kapitel. Det här var bakgrunden. Då står vi här nu i den här tiden som vi har kvar. Vi glömmer det som är bakom, vi sträcker oss mot det som ligger framför. Och då står det så här i Titus 2 och vers 11. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska sträda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena oss sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förvarna och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Alltså medan vi väntar på det saliga hoppet så får vi leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. Det är vår kallelse att återspegla Jesus Kristus. Han får till himlen och så har han en hel kropp över hela världen som hela tiden återspeglar Kristus. Det är Guds tanke i Kristus Jesus. Uppfyllda av iver att göra goda gärningar. Om Jesus står det att han gick omkring, gjorde väl och han hjälpte alla. Och Miriam och jag och vi alla, vi klarar inte av att hjälpa alla. Men vi kan hjälpa någon. För vi är tillsammans Kristi kropp. Och så alla som vill ha hjälp kan få hjälp, tänker jag. När hela Kristi kropp hjälper till. Och den ivern, den kommer ju utifrån att vi väntar. För vi vet att det finns en framtid och ett hopp. Den kommer utifrån att Gud har upprättat oss till gemenskap med sig själv. Vi är Guds barn. Så vi är ju fyllda av samma kraft, av samma möjligheter som Jesus Kristus själv hade. Och han säger ju också lite uppfordrande att till och med större ting ska vi få vara med om. Och det är ju lite spännande, tycker jag. Jag brukar landa tillbaks i det ordet. Eller tänka på det ibland. Och är det så då att den bästa tiden ligger framför i våra liv, i församlingens liv, där vi ser att människor på nytt igen ska få ta tag i Kristus genom att vi som kropp syns och märks varje dag medan vi väntar. Ja, kanske någon säger, hur fungerar det här i mitt liv då? Det där känns ju lite utmanande. Det där känns ju lite långt bort ifrån att det där skulle kunna vara hos mig. Men hörni, vet ni att jag har kommit på att ibland så kanske Gud, så kanske Jesus genom hjälparen den helige ande använder oss mycket mer än vad vi själva begriper. Hur många av oss, ni behöver inte räcka upp hand nu då, men hur många av oss har inte tänkt så här att jag fick en tanke och så skulle jag ringa det. Jag fick en tanke och så skulle jag göra det. Ja, men vem fick du den ifrån? Har du funderat på det? Tänk om det var Gud. Att göra med iver goda gärningar. Ja, men det är ju för att vi är uppfyllda av honom som det där kan få fungera. Och så är vi med och gör skillnad i det lilla. Men allt det där lilla som alla gör, det blir ju faktiskt det stora, tänker jag. Och så märks kroppen. Den fungerar. Den lever. När jag och min gode vän Anders en jul fick för oss att vi skulle ta telefonkatalogen. Kommer ni ihåg den? Inte alla kanske. Men det fanns något som hette telefonkatalogen. Jag kände någon som hade Sveriges alla telefonkataloger. Det var någon sån här sträcka ungefär. Vi tog telefonkatalogen och så tog vi fingern och så gjorde vi så här. Drog och sen stannade vi vid ett nummer. Helt slumpmässigt. Och så ringde vi upp och sjöng en julsång och önskade god jul. Och vi kom till många damer framförallt. Det var kanske som damerna som svarade i telefonen på den tiden. Då syntes det ju inte vem som ringde heller. Och så sjöng vi. Jag tror inte vi sa vilka vi var. Utan vi sjöng en julsång och önskade god jul. Och det var en dam som sa, det har inte ringt någon till mig på tre eller fyra veckor. Och hon var helt rörd. Jag tror att det, den idén tänkte ju vi att det var vår idé. Men jag tror att det var Gud som använde det. Vi är med och gör goda gärningar. Utan att vi själva kanske tänker på det. Eller för inte så länge sedan. Nu berättar jag bara några händelser från vårt liv. Ja, du var inte med på det första. Nej. Men i alla fall, ni vet, när man inte känner igen ett nummer idag, då svarar man ju inte. Man kanske undviker att svara, så ska jag säga. Men så ringde det ett sånt där nummer en fredag eftermiddag. Och jag bara upplevde. Jag fick en tanke och det var Guds tanke, det jag övertygade om idag. Att jag skulle svara. Och så säger personen, ja hej, jag heter Anders, vi kallar honom för det då. Jag ser att du, och vi vet att du har haft Dagens Industri på nätet och läst. Men att du slutat nu. Ja, jag hinner inte läsa tidningen, den tidningen så då. Jag läser så många andra i min tjänst och jobb. Jaha, vilka tidningar är det då? Ja, då var jag ju tvungen att säga det. Det är kristna tidningar och jag jobbar som pastor och så vidare. Säger jag då till honom och så blir precis tyst. Kan du säga till mig då, sa han, varför min bästa kompis runt 40 år var han, dog förra veckan, säger han då. Barn, fru, familj, bara tas ifrån dem. Precis den sommaren, det här var på hösten, så hade min bror dött, 62 år gammal, alldeles för tidigt. Och så fick vi ett samtal där som var helt annat än Dagens Industri. Och sen rekommenderar jag honom att ta kontakt med en kyrka där han bor. Jag själv hade inte så många svar, utan jag funderade, men jag har valt att fortsätta tro på Gud, att Gud har allt i sin hand. 2 sekunder på slutet säger han, ja, du ska inte ha någon prenumeration då, förstår jag, sa han. Och sen avslutar vi samtalet. Men det är klart att det var Gud som ledde det till att jag svarade den gången. Alltså min iver, min längtan, att medan vi väntar på det saliga hoppet, så fortsätter vi att vara en del i Kristi kropp. Vi sitter inte stilla i väntrummet, utan vi är ju mitt i ett sammanhang där du strålar Kristus, därför kärleken från honom är utgjuten i ditt hjärta. Och jag tänker att det här hoppet, det här målet som finns, också målet som finns i ditt liv, det är inte en slump. Igen i Jeremia, redan i moderlivet, det är inte en slump ditt liv. Du, även om du skulle vara oönskad av du har hört det, att du var oönskad, så är det inte så att Gud inte önskade dig, utan han har tänkt och tänker någonting enormt för ditt liv och med ditt liv. Och därför så kan du vara trygg med att det här hoppet, det här målet, det får du vara med och dela utifrån dig själv. Det finns en sanning om våra liv. Den sanningen finns hos Gud. Du har den i ditt eget hjärta. Och du ska få vara med och se att den sanningen kan också bli till någon annans hjälp och väg till Kristus. Nu ska jag strax sluta. Filipperbrevet 3 säger så här. 20 versen. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den i hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Vi har vårt medborgarskap i himlen, inga jordiska gränser. Men därifrån ska vi också få se den här förvandlingen en dag när vi bärgas för evigheten. Så vi går inte bort, utan vi flyttar hem. Eller Lennart, som Frälsningsarmén brukar säga, vi befordras till härligheten. Och det är det här perspektivet, från evighet till evighet. Men medans vi väntar får vi vara med och förmedla det här hoppet som behövs in i en värld som vi har runt omkring oss, också in i våra egna liv. Och ibland får vi uppmuntra varandra, beroende på var vi är i livet, med det hoppet. Vad tror ni om det? Medan vi väntar. Och nu ser jag att Barbro har en sång på gång. Då sitter hon i startgroparna där. Vi ska be strax för varandra och med varandra.
Hon har till och med två sånger. Jag vet inte om vi